jättekul att vara här efter så många år. Det känns som att på något sätt var det här det började liksom. sen blev det, ja, sen tog livet sin gång, sin lilla gång. Och nu är jag här tillbaka. Så jättekul. Så jag ville först bara tillägna det här föredraget till Bante Sangharakshita som skapar den här rörelsen eller, och också är min främsta dharmalärare kan man säga. Okej, okay. Jag börjar med ett citat från den tibetanska dödsboken. Nu när detta livs bard och dagas över mig, ska jag överge lättjan. Det finns ingen tid för lättja i en dharmacharis liv. Utan att distraheras, slå in på lyssnandets och hörandets, reflektionens, kontemplationens och meditationens väg. Förnimma, uppmärksamma vägen och komma till insikt om de tre kropparna. Det upplysta medvetandet. När jag nu en gång har förvärvat en människas kropp, ges ingen tid på vägen för medvetandet att vandra. Så titeln för föredraget ikväll är Andligt liv och död i livets bardo. Så jag har två anledningar för att jag valde att prata om det här. Dels för att det har varit någonting som jag har reflekterat ganska mycket över. Lite av ett personligt tema det sista året speciellt. Och den andra anledningen är att andlig död, eller temat andlig död, insikt etc. är ganska hett i orden och rörelsen för tillfället. Så efter Subhuti har jag skrivit en ganska erfaren ordensmedlem, eller en av de mest erfarna ordensmedlemmen, har skrivit en artikel då som heter The Suprapersonal Force. Den är värd att läsa i sig. Så jag börjar med att ge lite generell bakgrund till vad menas med bardo och andlig död, så vi kan ha det klart för oss. Och sen vill jag spendera lite tid och påminna oss, mig själv, om syftet med dharmapraktik. Sen försöker jag förena de här begreppen, andlig död och bardo, och koppla dem. Och ge lite praktiska tillämpningar kanske, som vi kan använda oss av i våra liv. Ska prata om. Sen efter föredraget tänkte jag om det finns tid då, som jag sa, så kan vi öppna upp för diskussion. Så bardo. Så för att förbereda det här föredraget så hittade jag ett gammalt seminarium från 1979 som gavs på Padmaloka som är ett retreat center i England för män som har frågat om ordination. På den tiden var det nog ett generellt retreatcenter för män. Ordinationsprocess, träning för ordination fanns inte på det sättet. Utan Sangharakshita ordinerade folk på även helgretreat. Så saker och ting har förändrats. Jag rekommenderar verkligen att läsa de här seminarierna. Jag har inte läst så många seminarier, men det är jätteintressant. Efter ett tag så känns det som att man är där liksom. Sangharakshita med sitt långa hår i tåga och med ringbeklädda fingrar liksom. Med i det här fallet 11 andra män, förmodligen lika långhåriga. Men vad vet jag om det egentligen? Jag skulle inte födas förrän 4 månader senare. Så under det här seminariet studerar de en text, en tibetansk text som heter Bardo Tödrol Chenmo. Jag vet inte om man uttalar det så, men så skrivet i alla fall. Så enligt Sogyal Rinpoche, som en ganska välkänd tibetansk lärare. Och vars lärare också var Sangharakshitas lärare. Så det är en koppling där. Så enligt honom så betyder bardo, eller bardo Tödrol Chenmo, den stora befrielsen genom att höra i bardot. Men den har kommit att kallas den tibetanska dödsboken, för i sin första översättning 1927 så kallade den så av en amerikansk forskare, W.Y. Evans Vance, så man kan kolla upp det om man vill. Det är intressant också att läsa ett seminarium från 1979, att jag trodde att frågorna de hade då lär inte vara så relevanta längre. Men jag fann verkligen att det var ganska mycket som, som jag frågat mig själv. Som, det är definitivt värt att leta sig tillbaka. Så vad menas då med begreppet bardo? Så bardo är ett tibetanskt ord. Som enligt Soggyal Rinpoche betyder att sväva mellan två. Sangrakshita har översatt det till mellantillståndet i svenska översättning från mig. Man hittar även samma begrepp i sanskrit, antarabhava, som betyder eller syftar på ett mellantillstånd mellan två liv. Så den tibetanska dödsboken ytligt sett så verkar den handla om vad som händer efter man har dött. Men sen så förstår man att det här handlar egentligen om sinnet under livet också. En process som man kan upptäcka och följa genom hela livet. Bardo Tedral Shenmo sägs vara en terma. En terma är en skatt. En skrift som har gömts i det här fallet av Padmasambhava. Som är, jag vet inte om ni känner till Padmasambhava, jag har inga bilder här. Men det är den här som tog buddhismen till Tibet. En ganska mystisk figur som är både historisk och mytomspunnen. En trollkar som tämde demonerna i Tibet, som hela tiden försvårade byggandet av ett visst kloster i Samje. Så var de byggda upp under dagen, förstörde demoner under natten. Så det är lite symboliskt då för hur svårt det var att integrera buddhismen hos tibetanerna kanske. Så Padmasambhava är en väldigt viktig figur för tibetansk buddhism. Men också ganska viktig för vår tradition. Så ibland kallas Sangrakshita får titeln Urgen, vilket syftar på att det är en koppling till Padmasambhava genom hans lärare då. Så det, vi har en liten koppling till Padmasambhava på det sättet. Så texten, den tibetanska dödsboken, beskriver vad som händer efter man dör, som jag redan sagt. Och då sägs det att man kan uppstå att vara ett mellantillstånd som kan vara ta upp till 49 dagar. Och igen, det är symboliskt, så 7 gånger 7, 49. Så med att höra i bardot menas att man har sin lärare som sitter bredvid liket, eller en själv, och viskar instruktioner i örat för att uppmana att ta sin tillflykt till dharma, ta sin tillflykt till verkligheten i bardot, för att inte missa denna otroliga möjlighet till andlig befrielse då. Och också för att undvika att bli på nytt född eller återfödd i ett av de 6 rikena. Så vi har de 6 rikena där på livets hjul. Man kan gå och titta på sen. Om man inte har sett det förr. Så. Efter ett tag har man läst om den tibetanska, i den tibetanska livsboken, så upplever man det här är en process som också försiggår under livet, som jag har sagt. Om vi bara kunde vara tillräckligt medvetna så skulle vi se den här processen. Så man kan säga att bardo tödel handlar både om hur man kan dö på bästa sätt och hur man kan leva på bästa sätt. Och i det här är principen att livet och döden är en process. Så, även om det kan tyckas vara motsatsen, så enligt buddhismen är det en och samma process. Så traditionellt har vi 4 sammanhängande bardon, eller mellantillstånd som öppnar sig. Så först har vi livets bardo. Sen har vi döendets och dödens bardo. Sen har vi efterdödens bardo, eller dharmata, som är då verkligheten uppenbarar sig. Så jag kommer tillbaka till det här lite sen. Sen har vi sist men inte minst återfödelsens bardo. Då vi skyr verklighetens intensiva ljus, det blir för mycket liksom. Och då väljer vi återfödas på nytt. Någonting som känns familjärt. Vi drar oss mot säkerhet. Och någonting vi känner igen. Så i Dzogchen-traditionen, som där den här texten är ganska viktig, lägger man ofta till två bardon till. Till livets bardo. Så man pratar också om meditationens bardo. Och sömnen eller drömmandets bardo. Så vad har dessa bardon gemensamt, kan man fråga sig. Bante betonar att för att ett bardo ska vara ett bardo, bör det föregås av att något dör. Antingen bokstavligen eller bildligt. Så mattan dras under våra fötter. När vi dör bokstavligen förlorar vi kontakten med den upplevda objektiva världen. Världen där ute, genom att sinnena en efter en upphör. Vi förlorar också till stor del det vi identifierar som jaget här inne. Som till stor del är identifierat med kroppen. Men vi förlorar också det som tycks tillhöra det här jaget. Så det är en ganska traumatisk upplevelse. Eller det kan vara. Enligt tibetanska dessboken så är det en väldigt traumatisk upplevelse. Speciellt om man inte har förberett sig. Men samtidigt är bardo ett tillfälle, en riktig öppning. En öppning då vi har möjligheten att se verkligheten i ett större perspektiv och med mer klarhet. Ett tillfälle då illusionerna upplöses och man ser saker och ting som de är. Ett tillfälle då vi kan se sinnets sanna natur, vilket är samma som verklighetens sanna natur. Vi kan se otillfredsställelsen som kommer ut av vårt fastklängande. Vi kan se förgängligheten. Att allt förändras. Och vi kan se shunyata. Så shunyata är ofta översätt som tomheten. Hur ingenting har någon egentlig essens. Eller uppstår. Eller hur saker och ting uppstår på grund av villkor. Det kanske är bättre att prata om det så. Den tyska buddhistiska forskaren Edward Conze kallade shunyata den öppna dimensionen av varande, poetiskt. Så det ger en känsla av öppenhet, expansiv, icke-dualistiskt, utan begränsningar. Okej, låt oss passa nu ett tag och erinra oss syftet med denna praktik. Så varför går vi här och lär oss att meditera? Varför försöker vi leva ett skickligt etiskt liv? Varför spenderar vi tid att reflektera över vår upplevelse? Förmodligen är det en version av vad Siddhartha hade. Samma frågeställning om varför vi lever. För att sedan uppleva så mycket lidande, ålderdom. Saker och ting går inte våran väg. Och till slut dör vi då. Så vi lever med den här existentiella frågan. Så vad är det för poäng? Han ville finna en väg bortom lidandets bojor. Så han lämnade sitt relativt bekväma liv. För att söka sig mer inåt. Visst förstår vi även Siddhartha att det fanns njutningar och välbehag i livet. Men det är inte där problemet ligger. Oftast. Han hade en föraning av att något inte stod rätt till. Att han kanske inte såg verkligheten med klarhet. Och att det förmodligen orsakade lidande. På samma sätt har vi säkert våra egna föraningar om att det inte står helt rätt till. Kanske upplever vi att på något sätt vi är huvudrollen i den här filmen, det vill säga livet. Men hur kommer det då säga att andra människor vägrar vara statister eller biroller utan insisterar att de är huvudrollen? Och medan vi grubblar på det här om vem som är huvudrollen i det här livet så faller alla kulisser samtidigt samman bakom oss. Förvirringen är direkt här och nu. För alla kan inte vara centret av universum. Så någonting står inte rätt till där i vårt sätt att se saker och ting. Det är ologiskt. Men ändå försvarar vi det här antagandet bokstavligen in i döden. Jag är centrum av universum, eller åtminstone jag är separat från mig. En del hävdar att buddhismen är en filosofi eller ett trosystem, en beskrivning av verkligheten. Men Buddha var väldigt tydlig att allt spekulerande måste läggas åt sidan om man ska kunna se saker och ting som de verkligen är. Man ska kunna se dem klart och tydligt och se igenom illusionen. Så Buddhas ord ekar genom millennierna. Samahito, Yata, Bhutang, Pajanati. Endast det stillade sinnet kan se saker som de verkligen är. Så insikt handlar alltså inte om att på ett vetenskapligt teoretiskt sätt förstå lidandets orsak och sen spendera resten av sitt liv i samma skavande vanemönster. Så om man undrar huruvida insikt har uppstått till något djup, kan man fråga sig istället om man är mindre fastklängande med saker och ting, mer tillgänglig för andra, har mer energi och större förmåga till empati, eftersom medkänsla och energi är kännetecken för all visdom enligt buddhismen. Så därmed är en praktisk väg snarare än ett trosystem. För att göra slut på lidandet så är det väldigt sådär. Har definitivt ett mål i sikte. En väg att leda sig själv och andra varelser ut ur samsara. Det brinnande huset, som får använda en liknelse från den vita lotussutran. Så det är som att vi vore ett brinnande hus från Buddhas perspektiv. Och nu måste vi hjälpa de andra ut. Det kommer lika naturligt som för någon som är upplyst. Det följer på samma sätt att om vi praktiserar dharma så bör det ha en smak av frihet. Så bör leda till mer frihet, mer expansiva tillstånd. Och om det inte gör det så rekommenderar jag att ni tar tillflykt till någonting annat. Stryktipset eller vad det är. Eller för mig blir det väl fublat för tillfället. Jättebra, jättebra. Så vi gör vad vi kan för att hålla målet i sikte med vår dharma-praktik. Och det är klart att motivationen förändras eftersom. Men också hålla målet i sikte i det att vad de här praktikerna är ämnade för i utsträckningen. Kanske kommer jag ångra att säga det här. Det är egentligen inte så svårt att se igenom illusionen av ett beständigt separat jag. Det som är svårt är att fördjupa den insikten så att den kan omvandla hela vårt väsen, hela vår varelse och våra relationer. Så vi vet till exempel att vi har att vi inte har direkt kontroll över våra tankar och känslor. Vi vet det till exempel från att ha praktiserat metta-bhavana. Vi vet att det uppstår på grund av villkor. Vi måste sätta upp villkor för att metta ska flöda. Det går inte att bara sätta sig ner och nu ska jag älska alla levande varelser. Det fungerar inte så. Så jag har ett litet trick från Tejananda. Jag fick på en retreat, en annan på erfaren ordensmedlem som jag tänkte vi kunde göra nu. Så stänger jag ögon. Så bara samlar jag ett litet tag. Och nu säg till dig själv. Nu ska jag ha en kreativ tanke. Och vänta. Och kanske får vänta länge. Och se vad som händer då. Så vad händer? Nej. Så om jaget vore våra tankar och känslor, attityder etc. Så varför väljer vi så obehagliga och ibland bisarra tankar. Så vi kan se i den här övningen till exempel att är vi verkligen i kontroll över våra tankar? Vem är i kontroll? Men så kanske du tänker, men jag har ju en förnimmelse, en känsla av att jag är ett separat jag. Att jag är här inne och världen är där ute. Så frågan blir då om en flyktig förnimmelse eller känsla kvalificerar för att vara ett beständigt separat jag. Så då kan man utforska det. Sina reflektioner och sin direkta upplevelse. Så vi tänker ofta att vi har full kontroll över våra kroppar. Så vi har en till övning då. Okej, så nu kan du lägga händerna på benen, på låren. Så vill jag att ni tänker, nu lyfter jag handen. Så gör det några gånger. Tänk, handen lyfts. Så det är intressant att vi tänker handen lyfts. Men vem är det som lyfter handen då? Om det inte är tankarna som lyfter. För ofta tar vi ju ansvar för vad kroppen gör. Så det här territoriet som vi kallar andlig död. Och man utforskar hur fungerar saker och ting verkligen. Så kan man leka med om man har tråkigt hemma. Okej. Men frågan är då, vad är det här jaget som vi har, som vi håller fast vid? För problemet är ju inte egentligen om jaget existerar eller inte. Det spelar egentligen inte så stor roll. Men problemet enligt buddhismen är att vi klänger fast vid den här idén om att det finns ett beständigt separat jag. Och sen bygger vi en hel filosofi runt det här, vad jaget tycker om, vad det inte tycker om, vem de tycker om att umgås med, vad det inte tycker, etc, etc. Och det skapar lidande. Så kom ihåg syftet med denna praktik är att överkomma lidandet. Så det handlar inte om att utplåna något jag. Det är ofta ett missförstånd. Så. För att om jaget existerar, hur exakt ska vi utplåna det? Var sitter jaget? Om det inte existerar, vad är det för poäng? att utplåna det. Så det handlar inte om att utplåna ett jag. Så det är jätteviktigt. Så vi... För det fanns aldrig, enligt buddhismen, så fanns det aldrig något jag att utplåna. Så det är ju en helt jättedumt liksom, projekt som man skulle kunna sno sig in. Men det blir lätt som man läser så det finns inget jag. Oh. Det känns som en utmaning. Liksom. Det kan leda till en hel del oro och rädsla. Kanske ett mer kreativt sätt är att se det som att göra jaget större och släppa på begränsningarna. Våra inbillade begränsningar om vad vi kan och inte kan kanske. Vi vet också att kroppen är obeständig. Så ofta identifierar vi oss som här, den här kroppen. Men vi vet att för bara 15 år sedan så såg vi ganska annorlunda ut. Visst, det finns kontinuitet. Men det är också mycket som har förändrats. Så. Alla våra celler byts ut var sjunde år tror jag det är. De flesta celler i kroppen byts ut. Så var tog den kroppen vägen i så fall som var det här jaget? Och hur många tankar är egentligen våra egna om man tänker efter? Så språket fick vi från våra föräldrar förmodligen och andra människor. Och sen allt vi har lärt oss, alla idéer, alla teorier etc. kommer ju oftast från andra människor. Väldigt få tankar som vi har som inte kommer från andra influenser. Men det är mina tankar. Så det är intressant. Okej, så med andlig död menas att vi utforskar våra upplevelser direkt här och nu. Och det är viktigt att när vi engagerar oss i det här projektet, som ofta kallas vipassana eller insiktsmeditation, kontemplation etc., så är det ingenting vi gör genom tanken. Oftast så försöker vi bara se vad försiggår. Ungefär som vi gjorde i den meditationen. Okej, vad händer om jag inte försöker förändra någonting, kontrollera någonting och bara sitter här i medvetenhet? Och kanske en del av er upplevde att det var ganska svårt. Men vad sitter jag här för? Eller alla möjliga historier börjar. Om vi kan släppa och låta de tankarna lugna sig, vilket de gör naturligt efter ett tag, så ser vi mer klarhet vad som faktiskt försiggår. Så det är ingen konstighet, det är inga metafysiska utsvävningar, det är ingen annanstans vi ska med buddhismen, utan vi ska bara se vad vi ser, helt enkelt. Inga konstigheter på det sättet. Ibland handlar det mest om att vara tydlig vad man letar efter. För ofta så bygger vi teorier och har idéer och åsikter etc. Om vi kan släppa det och vara tydlig vad vi letar efter, så brukar det leda till mer resultat. Så. Men vi måste också förbereda marken. För det är svårt att odla tomater på betong till exempel. Hur mycket frön du än kastar och vattnar. Så det blir inte så många tomater. Så vi behöver skapa ett gynnsamma, expansiva mentala tillstånd. Så vi engagerar oss med uppmärksamhet på andningen. Försöker leva mer etiskt. Sätta upp gynnsamma förhållanden för oss själva och andra. Inom vilka insikt kan lättare uppnås då? Andlig död i livets bardo. Så här är vi nu, mitt i livet. Som främlingar upplåsta på en strand. Jag undrar var vi kommer ifrån och var vi är på väg. En otrolig möjlighet enligt den tibetanska dödsboken. En otrolig möjlighet. Så vi som människor har ett unikt tillfälle. Vi är kännande varelser, vi kan reflektera. Vi kan utveckla kreativa tillstånd. Vi kan förändra våra vanemönster. Vi kan växa på olika sätt. Så vi kan gå från att blåsas genom livet av de världsliga vindarna. Av vinst och förlust, njutning och smärta, beröm och klander, gillande och ogillande. Och vi kan finna en väg ut. Och öppningen är det här bardot, det här livet. Så vad är typiska bardotillstånd som ger oss möjligheten till andlig död, kan man fråga sig. Så Bante i sitt seminarium poängterar att bardon ofta kommer plötsligt eller åtminstone oförutsägbart. Så det är inte så ofta det kommer hända när vi faktiskt sitter och mediterar. Inom Zen så är det många sådana historier om någon ute och hugger ved. Det är då de insikten kommer. Så. Det är mer ofta stimulerat av att, i och med att det är oförutsägbart, att någonting förändras snabbt, så kanske vi får reda på att vi har cancer, eller någon nära anhörig har cancer, eller någon har dött. Eller, och då är det som att mattan dras under, det oförutsägbara har inträffat. Och det är obehagligt. Men i den här krisen öppnar sig bardot då. Vår identitet är utmanad. Vem är jag nu? Vad händer då? Hon har varit otrogen. Hon som är min. Och istället då för att se tillfället, ta tillfället att se med klarhet. Allting är förgängligt. Hon tillhör inte mig. Min kropp tillhör inte mig, i och med att den hela tiden är på väg att gå tillbaka till elementen där den kommer från. Så är det nästan som att låna. Så hur kan någon annans kropp tillhöra mig? Var kom den idén från? Så vi har en möjlighet i de lägena att gå djupare. Så som jag sa i början, har jag känt mig själv lite som ett bardo över det sista året. Så i augusti förra året flyttade jag till Barcelona. För att hjälpa till att sprida dharma där på något sätt. Och hade under flera år, sen jag ordinerades 2006, förberett mig på olika sätt. Så jag lärde mig spanska. Jag utbildade mig till sjuksköterska för att ha ett jobb där. Så att jag kan ha råd och ha tillräckligt med tid för att hjälpa till med dharma etc. Så väldigt så här försiktig. och verkligen förberedde mig. Också vill jag grunda mig i orden och lära känna mig själv i det sammanhanget och försökte så mycket så jag kunde då ta vara på de förhållanden jag hade. Men sen så ändå så flyttade jag dit i alla fall. Och bara inom några månader så började jag känna att det var som marken började dras, flytta på sig. Vem är jag nu? Här är jag, alla pratar spanska, en annan kultur igen. Så var jag här, jag jobbade inte. Det var inget sånt projekt jag hade. Så stora delar av dagen fick jag skapa mig själv på nytt på något sätt. Så vem är jag nu i det här sammanhanget? Vilket var både befriande, jag hade mycket så här lyckokänslor. Åh, vilken frihet, nu kan jag vara vad jag vill. Men också irritation. Och det var inte så lätt att bli sammankastad med fyra andra ordensmedlemmar. Som jag inte kände så bra. Och försöka jobba tillsammans. Och alla har jättestarka åsikter om vad vi ska göra. Det här är mitt perspektiv. Ni får komma ihåg det. Nu frågar man de andra så kanske allt är helt okej. Och i det här, så jag kommer ihåg speciellt en vecka som var fruktansvärt för mig. 3 dagar av den veckan så vägrade jag prata med någon. Bara för att ge en liten känsla av vilka tillstånd jag rörde mig igenom. Passa på att tacka Amala Siri, min flickvän, för hon levde med mig under den perioden. Väldigt, väldigt tålmodig och vänlig, etc. Så mitt gamla liv var passé, det hade passerat. Och mitt nya liv hade ännu inte formats. Så det här är ett exempel då på ett bardo. Jag är säker på att ni kan tänka på andra, tänka er andra situationer. Så i teorin så skulle jag andlig på nytt födelse då hända i det här bardot. Så jag gjorde massor av insiktsmeditation då. Där vi verkligen tar vara på det här tillfället. Vilket var okej till en början och sen blev det bara ännu värre. Så jag till sist så skrev jag till min preceptor Satchrada. En del av er känner Satchrada. Han bodde här många år. Och han ringde tillbaka till mig inom kort då. Jag sa, nej, det här, jag kan inte arbeta med de här människorna. Jag kommer till helt fel plats. Jag kastar bort 6 år av mitt liv. Jag vet inte om jag är längre eller var jag är på väg. Så var det lite grann. Och han sa lugnt, men du skulle ju alltid kunna flytta till Stockholm. Ja, där finns du. Där kan jag engagera dig. Du får lätt jobb där. Du kan ju språket. Men det var jättebra, för han gav mig ett perspektiv, ett bredare perspektiv, att jag hade ju faktiskt valt att vara i Spanien själv. Det var ingen som hade utsatt mig för det. Det var ju mina val som hade lett mig dit. Så att han gav mig lite perspektiv. Och då kände jag som en tyngd bara släppte den här. Och då kände jag mig jättelycklig att vara i Spanien. Ja, det är en process över några veckor sådär. Men jag kom till någon slags... Ja, det är mina egna val. Jag behöver inte vara ett offer. Eller jag är inte ett offer. Jag har inte hamnat här som upplåst på en strand utan... Det är en process som har lett till det här. Så med det perspektivet så kunde jag ha mer av de här frihetskänslorna. Då, ett nytt liv möjligt. Som en del människor har också när de bryter upp med någon. Så å ena sidan är det sorg att man inte har en annan person. Men så kan det också vara lyckokänsla. Wow, nu kan jag vara vad jag vill. Så i början tar vi den här kreativa möjligheten. Så det kan gå... Och vad som karaktäriserar ett bardo är intensiteten. Så i andliga livet pratar vi mycket om att vi söker intensitet. Och bardon är väldigt intensiva. Det är vad som karaktäriserar dem. Om man tänker på när vi dör, det förmodligen kommer att bli den mest intensiva upplevelse vi har. Liksom. Vi går verkligen in i det okända då. Vi vet inte var vi är på väg eller vad som kommer hända. Så både bokstavligen och bildligt kan vi se det. Okej, så nu skulle jag ge några förslag då på olika bardotillstånd som vi kan använda oss av i våra liv. Så som jag sa förut så är meditationen ett bardo. Så Bante har en gång beskrivit att meditationen kan vara ett bardo mellan 2 mer allvarliga tillstånd. Vad han menar då är att när tankarna stillas, så kan vi träda in i ett annat tillstånd som är mellan två vardagliga och alldagliga tillstånd. Så jag är säker på att alla här har säkert haft en upplevelse med meditation. Det är som en öppning som sen stängs igen när vi kommer tillbaka in i våra rutiner. Men det finns en möjlighet där att uppleva något nytt, att utveckla något nytt. Vi har också möjligheten att se vår direkta upplevelse, vad tibetanerna kallar rigpa. Så rigpa betyder generellt intelligens, medvetenhet, men i Dzogchen, som är de högsta lärorna inom den tibetanska buddhismen, så anses så betyder rigpa sinnet sanna natur, ofläckad från begynnelsen, det upplysta sinnet. Där kommer från Sogyal Rinpoche. Ren medvetenhet som är bortom dualismen. Bortom dualismen av meditation och någon som mediterar. Så det är rena, klara, lysande sinnet som alltid varit där. Som inte tillhör någon. Dharmakaya, ett annat ord som ofta används. Eller Vajrasattva, en figur, en sån här bodhisattva. Som är en arketyp för det här tillståndet då. Så buddhismen är väldigt positiv så. Säger att innerst, vårt innersta väsen är expansivt, gränslöst, obefläckat. Och att vi kan finna oss tillbaka till det här sinnet. Till exempel genom meditation. Så en av mina favorit... för idag så har Bhante Mind Reactive Creative. Så det kreativa och det reaktiva sinnet. Och där beskriver han ett annat bardo som vi alla känner till, tror jag nu. Vilket är mellan sinnesförnimmelsen, vederna, och begäret. Okay, så vi har upplevelser hela tiden som kommer in genom våra sinnen. Och enligt buddhismen så är en liten paus innan vi antingen vill ha, eller nej, det där vill jag inte ha. Så innan den rörelsen av sinnet så finns det ett tillfälle, en öppning, ett annat bardo. Som vi utvecklar då, som vi kan utforska i meditationen. Så vad händer om vi bara är med upplevelsen som den är, utan att försöka förändra den? Kan vi göra det? Kan vi låta saker och ting utvecklas som... Kan vi släppa kontrollen? Kan vi låta bardot öppnas? Och enligt Dharma då, så mellan de här mellan sinnesförnimmelsen och begäret, så utvecklas hela den andliga vägen. Så det är lite om meditation. Men vi tar ju också vår meditation med oss i vårt liv. Så nästa gång chefen säger att vi gör ett förkastligt arbete etc. Så kan vi ta en paus, känna efter, känna den sinnesförnimmelsen och inte reagera reaktivt, utan respondera mer kreativt. Så om vi har den lilla pausen, den medvetenheten, så har vi en möjlighet att förändras. Så på det sättet är livet fullt av bardo. Vi har en bardo i varje tillstånd, så. I varje moment. Sömnen och drömmens bardo. Så enligt den tibetanska dödsboken ska vi inte kasta bort någon tid. Så även när vi sover så finns det möjlighet att praktisera dharma. Men de flesta av oss är inte medvetna att vi drömmer när vi drömmer. Så första steget är att bli medvetna att vi inte drömmer när vi vaknar. Och sen genom den medvetenheten så börjar det spilla över då in i drömlivet. Det är teoretiskt, jag har ingen personlig upplevelse av det. Först så blir vi medvetna om att vi har drömt. Och kanske medvetna om vad drömmarna handlade om. Och sen blir vi medvetna mitt i drömmen. Och när vi blir medvetna mitt i drömmen, då har vi ju möjligheter att praktisera det här. Vi kan till och med meditera. Det finns såna här drömyoga. Alltså olika övningar som man kan syssla med under natten. Retreat, så Bhante i seminariet nämner retreat som ett bardo. Vi lämnar vårt vanliga, våra jobb, etc., våra ansvarsområden, åtminstone temporärt, och vi åker iväg någon annanstans. Och där kan också bärdet öppnas då. Vi får lite perspektiv, ett bredare, klarare perspektiv kanske. Och vi kan se vårt liv med lite mer perspektiv och kanske förändras på det sättet. Så när vi kommer tillbaka så kan vi ta med oss våra nya insikter, små eller stora, och förändra oss. Så retreat är ett viktigt bärdet vi kan ta och dra nytta av då. Okej, sammanfattning. Så jag har introducerat bardo, vanlig död, och kopplat dem samman. Pratade lite om syftet med dharmapraktik. Som är att se genom illusionerna som orsakar lidande. Både för oss själva och för andra. Och utforskade olika bardo-tillstånd. Och jag vill därför uppmana er att överge lättjan, som den versen sa, som jag läste i början. Och verkligen ta vara på det här livet. För att det flyter lätt förbi och åren passerar. Och det finns så mycket möjligheter att utvecklas andligt. Inte bara för oss själva, men för alla andra varelser som kommer att behöva stå ut med oss. Tack.